Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med mig Karin André och med dig Anna Sandell.
Här är vi igen.
Hur mår du?
Jag mår bra. Vad ska du prata om den här veckan, Karin?
Just det. Jag ska prata om ett supersorgligt fall i Las Vegas faktiskt.
Oh.
Vad ska du prata om?
Jag har en liten olöst historia som också är otroligt märklig. Oj. Måste jag säga.
Okej, okay, spännande.
Konstiga omständigheter.
Ja, spännande.
Coming your way.
Lite som han som du gjorde för några avsnitt sedan med han som du vet kanske hade fått i sig en drog och sen försvann spårlöst. Kommer du ihåg?
Ja.
Ja,
det är lite same vibe.
Jag har faktiskt tänkt på den historien sen du berättade.
Alltså det var så skumt.
Så att det känns ju jättespännande när du säger så, helt enkelt.
Okay.
Nästa vecka ska vi säga att nästa tisdag så släpper vi ett avsnitt i Patreon-feeden där du berättar månadens fall och du har utlovat att det blir sekt där, eller hur?
Jajamän.
Så om man vill höra det fallet och eller om man bara vill höra mig och Anna prata om livet,
andra saker,
goda och dåliga, så kan man helt enkelt gå in på patreon.com/mordmotmord. Finns det massa extra grejer där. Men du, ska vi sätta igång med veckans fall eller?
Ja, nu kör vi.
Bra. Anna, jag kommer bara liksom sätta igång.
Ja, jag följer med hela vägen.
Esmeralda González var mittenbarnet i en familj med ursprung i Mexiko och men som bodde i USA. För familjen flyttade till Las Vegas där Esmeralda och hennes bröder, hon hade en storebror och en lillebror, växte upp. Och de var liksom verkligen så här, du vet, fast beslutna om att realisera den amerikanska drömmen. Det var en väldigt så liksom, hennes storebror pratade om det själv i liksom en dokumentär, om att det var så här, det var verkligen det som var målbilden då, och Esmeralda hade verkligen förutsättningar för att lyckas. Hon tävlade i skönhetstävlingar i high school, men hon var också med i schackklubben. Hon hade alltså a lot going on, helt enkelt. Hon var smart och liksom hårt arbetande, men absolut också vacker och charmig. Hon hade ett så smittande skratt och var väldigt omtyckt av väldigt många personer, och så här, hon var också väldigt nära sin familj, så de hade väldigt liksom tät kontakt. Och det är ju väldigt bra av många anledningar förstås, om att ha en god relation till sin familj. Men
vänta lite, och så ska jag hämta en blöjat igen. Förlåt. Kör.
Och att ha en bra relation till sin familj är ju en bra grej av många olika anledningar. Men också för att Esmeralda då tyvärr hade problem. Alltså hon hade psykiska problem. Alltså hon led av flera psykiatriska sjukdomar. Hon hade två diagnoser, bipolär sjukdom och schizofreni. Och hon hade liksom fått hjälp och medicinerade. Men hade också perioder då hon typ slutade ta sin medicin. Och då blev hennes mående, alltså ganska snabbt sämre, och hon tappade i slutändan någon slags verklighetsförankring, kan man väl säga. I tidiga 20-årsåldern hittade Esmeralda hon blev framgångsrik. Hon började jobba med innehåll i sociala medier. Hon blev helt enkelt influencer, och hon hade ungefär 300 000 följare på Instagram, där hon publicerade bilder från ett ganska så flashigt liv. Dyra kläder, fina klockor, tjusiga bilar, tjusiga smycken, tjusiga bikinis, gulliga hundar. Du vet så. Alltså verkligen så. Arketypen, första sortens liksom känd från Instagram innehåll skulle jag säga. I maj 2019 så fyller Esmeralda 24 år, men på födelsedagsfirandet blir hennes familj orolig. De tycker nämligen att hon har börjat bete sig irrationellt på ett sätt som gör att de misstänker att ett skov skulle kunna vara på ingång. Kanske är det så att hon slutat med sina mediciner. Och därför har de daglig kontakt med henne dagarna efter födelsedagsfirandet. Och de blir inte mindre oroliga när hennes pojkvän Louis ringer och berättar att hon har börjat bete sig på ett sätt som gjort att han inte vill att hon ska köra sin bil eller typ kunna, alltså egentligen typ ta sig var som helst, när som helst, som man säger. Mm. Så han har därför tagit både hennes bilnyckel och, verkar det som, hennes mobil.
Mm.
Den 31 maj samma år då, 2019, är hennes bror Juan orolig. Han har försökt ringa sin syster under dagen men inte fått något svar. Och bestämmer sig därför för att åka till hennes hus och typ kolla läget. Där blir han ännu mer orolig, för det är ingen som öppnar när han knackar på. Men dörren är olåst, vilket är extremt olikt Esmeralda. Mm. Ingen är där inne, men Esmeraldas BMW står på uppfarten och hennes väska med, du vet, alla hennes grejer finns i huset. Huset är också i oordning på ett sätt som Juan känner igen från liksom tidigare episoder, kan man säga. Så han och deras yngre brorsa, eller han tar kontakt med den andra brorsan, och de bestämmer sig då tillsammans för att ringa polisen och anmäla sin syster saknad.
Alltså, usch, vilken stress.
Ja, nej, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Och sen, hon har ju uppenbarligen så här supermycket socialt skyddsnät runt sig. Alltså att de verkligen är så här: okej, nu verkar det gå lite snett, så nu turas vi om att så här, alla, vi kollar med henne varje dag liksom.
Mm.
Man frågar också runt i området, och det visar sig då att en granne har mött Esmeralda natten innan. Alltså klockan 2:30 på natten till den 31 maj har hon knackat på hans dörr iförd endast underkläder och högklackade skor.
Mm.
Och då har han så här, när han har öppnat, så har han sagt till henne så här: du är vid fel hus. Och då har hon sagt så här: ah, ursäkta, typ, förlåt. Och så har hon gått därifrån. Och han har, precis som många andra i området, övervakningskameror vid sin ingång. Och han har helt enkelt bilder från att Esmeralda knackar på, och när hon typ är utanför hans dörr.
Mm.
Och man kan då se att hon är så här snubblig och verkar lite förvirrad, och hon typ lämnar huset, och efter det så är hon bara borta. Polisen kollar då förstås på Esmeraldas pojkvän och kan se att det bara veckor tidigare kommit en anmälan om våld i nära relationer från hennes hem. Och dessutom är han allt annat än samarbetsvillig när polisen håller på med sin utredning. Alltså, de ber honom komma in med Esmeraldas bilnycklar och mobil och sådär. Och då skickar han sin advokat.
Men gud.
Vilket de är så här: okej, varför är han inte mer engagerad i det här? Men Esmeralda har övervakningskameror även inne i sitt hus. Och på dem kan man se att hennes pojkvän inte har varit där den 30 eller 31 maj. Alltså, hon har varit ensam.
Mm.
Polisen kollar förstås också efter en möjlig gärningsman bland hennes följare. Alltså, hon har gott om personer som gillar henne riktigt mycket på Instagram, kan man säga.
Mm.
Och man reagerar på att hon har skrivit i sin bio att hon inte tar emot DMs. Alltså, de är så här: är det på grund av att någonting har hänt tidigare som gör att hon inte känner sig bekväm med det, typ? Men även, alltså, inte heller det spåret liksom leder någonstans. Man hittar många som är så här: I want to marry you, men inte så många som, alltså, det är liksom inte, det är svårt att komma vidare.
Inget
därifrån.
Hotfullt, typ.
Nej, exakt. Samtidigt sprider Esmeraldas familj ordet om henne och att hon är försvunnen. De gör medieframträdande, startar en Facebookgrupp, delar ut flyers och så vidare. Och snart hör någon av sig från en återförsäljare av BMWs. De säger då att Esmeralda har varit där den 30 maj och försökt fixa en ny nyckel till sin bil. Alltså, för att hennes kille hade ju tagit hennes nyckel då.
Mm.
Och även där var hon klädd i underkläder och högklackade skor. Och det här är liksom mitt på dagen, typ. Och det är också i den här liksom, dokumentären, man ska säga, om det här fallet som jag kommer återkomma till sen. Så säger de också typ sen, de bara: men det är typ inte en så stor grej i Vegas. De bara: det skulle lika gärna kunna typ vara en strippa som bara är in och köper en bil. Mm. Det verkar vara, jag har aldrig varit i Las Vegas, det verkar vara
inte jag heller.
Ett speciellt ställe, kan man säga.
Jag vet inte om jag, på ett sätt så skulle jag så himla gärna vilja åka dit, och på ett sätt känns det verkligen som att jag typ skulle, alltså jag skulle både älska och hata det, tror jag.
Alltså man hade väl typ klarat en dag, känns det som. Men hon har då liksom varit där, som sagt, iförd endast underkläder och högklackade skor. Och hon har också liksom betett sig irrationellt när hon har varit där. Inte, du vet, så här, hon har inte gjort något mega, mega konstigt, men hon har varit liksom lite off, typ. Hon var då i sällskap med en oidentifierad man, kan man se på övervakningskamerorna. Och polisen blir förstås superintresserade av att hitta honom, och de behöver inte leta länge, för när de börjar sprida de här bilderna då i media på den här mannen som de vill ha kontakt med för att han har varit på den här, i den här bilhandlaren tillsammans med Esmeralda, så tar han då själv kontakt. Han berättar att han bodde, eller han bor i närheten av Esmeralda, typ, du vet, i samma kvarter, och hon hade helt enkelt bett honom om skjuts till återförsäljaren, så han trodde bara att han gjorde en granne en tjänst. Och typ, så han var där med henne och körde dit henne, och när hon inte fick någon nyckel så körde han tillbaka henne och släppte av henne vid hennes hus. Så ingen har helt enkelt sett henne efter den där grannen vars hus hon knackade på 2:30 på natten den 31 maj. Det är den sista kända liksom sightingen av Esmeralda González. Och efter det så är också hennes Facebook, Instagram, bankkonton helt orörda. Det är liksom, ingenting händer.
Det är så skumt.
Ja, det är verkligen skumt, och det är ju fruktansvärda, alltså det är ju alltid det här när man, med övervakningsbilder, det är ju också det som är, ofta blir så himla liksom drabbande med typ fall som är i Storbritannien, där de ju övervakar skiten ur hela sina städer. Alltså det här att man ser människas, du vet, man vill bara gå in i bilden och bara säga stopp.
Ja.
Och så kan man inte det, och så är det bara, nej jag vet inte, det är verkligen fruktansvärt obehagliga de här bilderna. Och sen går det tid, som sagt, det här är 31 maj då, eller natten till. Och den 18 juli kommer ett tips till polisen. Tipset är anonymt och namnger heller inte Esmeralda, men det är någon som meddelar att två personer, en som heter Christopher Prestipini och en som heter Cassandra Garrett, har dödat en ung kvinna genom att injicera henne med rengöringsmedel för pooler.
Men gud.
Och med hjälp av en så kallad U-Haul, alltså en hyrskåpbil från, alltså U-Haul har ju ett, liksom ett varumärke. De har då, eller en biluthyrare, de har hyrt en skåpbil och dumpat hennes kropp i öknen utanför Las Vegas.
Herregud.
Polisen vet då alltså inte vem det gäller, men när de inser att Christopher och Cassandra, som inte är ihop men bor tillsammans, de bor i samma, alltså jättenära Esmeralda, så börjar de då misstänka att detta skulle kunna röra hennes fall. Och när de inser att Christopher Prestipini hyrt en då U-Haul bara några dagar efter att Esmeralda försvunnit, så styrks då misstankarna. Och den här Christopher var i mitten av 40-årsåldern, och han jobbade som någon slags, alltså typ scenarbetare på ett hotell på The Strip i Vegas. Han är tidigare dömd för flera brott som alla rört droger. Inte bara att han har använt och sålt metamfetamin, utan han har åkt fast för att koka meth. Och det är ett, vad jag förstår, ett federalt brott. Så att han är liksom, han har en federal dom, men han har aldrig dömts för något våldsbrott. Och det kommer in flera stycken till tips till polisen om, som liksom rör honom och det som har hänt liksom de här dagarna. Och någon säger till polisen att de borde prata med en kvinna som heter Trisha om det som har hänt Esmeralda. Och när de söker upp henne så berättar hon gärna vad hon vet. För hon säger att i början av juni ringer Chris henne, och de är typ kompisar liksom, och ber om hjälp med en grej. När hon kommer hem till honom och Cassandra, så har hon då sett en stor tung trälåda i garaget till huset, och det Chris vill ha hjälp med är att få upp den i en skåpbil. Hon säger att Cassandra också har varit där, att hon verkade liksom hög och nojig och att hon städade golvet i garaget väldigt intensivt. Och vidare så säger då, alltså när hon berättar för polisen att Christopher är också typ så här paranoid och stissig och nojig. Han säger att en tjej har varit hemma hos dem, en tjej som har flippat ur, som han har bundit, och kanske är det så att han har dödat henne. Och han säger inte så här vad den här lådan har med någonting att göra, och hon typ drar därifrån. Alltså hon har inte hjälpt till med det här, utan hon bara, det här vill jag nog inte vara med i typ. Men hon har själv inte heller kontaktat polisen, utan när de hör av sig så är hon liksom hjälpsam, eller vad man ska säga. Polisen börjar helt enkelt misstänka att det kan, alltså att den här lådan då är liksom förknippad till liksom med Esmeraldas bortförande, och de hittar övervakningsbilder från en Home Depot affär som väl är någon slags, alltså byggvaruhus typ, som ligger i närheten av Chris hus, och där kan man då se honom göra flera besök dagarna efter Esmeraldas försvinnande. Han köper bland annat plankor, flera säckar cement, han köper kalksten, skruvar och verktyg, och man kan också se på, alltså data från hans mobiltelefon indikerar att han den 8 juni var i öknen i flera timmar. Polisen börjar misstänka att det är då han har gjort sig av med kroppen. Alltså det de misstänker är helt enkelt att han har gjort den här lådan och liksom använt, på något sätt använt sig av den för att göra sig av med Esmeraldas kropp. Liksom. Men öknen är ju gigantisk och polisen lyckas inte identifiera liksom exakt var han har varit. De får väl någon slags indikation då utifrån hans mobiltelefon, men de är ute många, många timmar och letar och hittar inte ett enda spår efter Esmeralda. Och när de väl bestämmer sig för att prata med Christopher så nekar han att han någonsin har träffat Esmeralda, och en husrannsakan ger inte heller någonting. Men det finns två kvinnor som polisen vill bearbeta för att komma åt Chris. En av dem är förstås Cassandra Garrett, alltså hon som då har bott med honom och som verkar, som enligt när Trisha varit med när de ska vilja flytta den här lådan då. Och Cassandra lämnade Las Vegas ganska kort efter Esmeraldas försvinnande och bor då i Milwaukee. Och polisen hittar henne och flyger dit, men hon säger ingenting. Den andra kvinnan de vill prata med är Chris flickvän Lisa Mort, och hon sitter häktad för något annat när allt det här händer. Och säger inte heller någonting till polisen. Men polisen, hon, ganska kort efter att de har varit där så ringer hon, alltså från häktet till Chris, och det här är då ett samtal som polisen kan höra, och hon säger väl inte riktigt rakt ut, men typ nästan rakt ut, alltså hon är liksom inte, hon är inte direkt en kodmästare kan man säga. Hon säger att, att han så här, du borde dra, är det hon säger. Och hon avslutar sitt samtal med att säga run baby, run.
Okej.
Efter det här, alltså så här, de här kvinnorna säger ingenting, man hittar inte kroppen, han säger ingenting. Det blir liksom stiltje i utredningen, man vet inte var Esmeralda Gonzalez är. Och det dröjer till 8 oktober innan man vet mer om vad som har hänt henne. För polisen har då fortsatt bearbeta Cassandra under de här månaderna som har gått, och till slut får det resultat. Hon gör någon slags deal, lite oklar hur den ser ut, men den inkluderar i alla fall att hon kommer tillbaka till Las Vegas och försöker hjälpa då polisen att hitta Esmeralda Gonzalez. Så de sätter sig helt enkelt i en bil med henne och börjar köra ut i öknen i det här området där man utifrån den här mobiltelefonen tror att Chris har varit den här dagen, och det verkar ju då, som att Cassandra helt enkelt har varit med honom när han har gjort sig av med Esmeraldas kropp. Det verkar inte så lovande till en början. Alltså hon och polisen kör runt i timmar i öknen. Alltså hon är typ förvirrad, vet inte alls vart de körde, och det leder ingenstans på jättelång tid. Tills hon plötsligt ser några klippor som hon känner igen. Och de stannar bilen. Polisen kliver ut och så liksom bakom en typ som en sandbank typ hittar man något. Man hittar då en stor trälåda som inkapslar ett stort cementblock.
Åh, herregud.
Och det är då så tungt att man behöver få ut en kran för att liksom kunna lyfta det. Och sen behöver man borra isär blocket. Men till slut kan man då konstatera att i det här cementblocket finns mänskliga kvarlevor. Usch. Nedbrytningen är väldigt långt gången, alltså det är bara ben kvar, eller ben och lite andra icke liksom mänskliga saker, alltså du vet så här, rep och några kläder, det sitter tejp runt skelettets hals, och så hittar man en Rolex med ett serienummer som stämmer överens med Esmeraldas klockas serienummer, och det är då på det sättet man kommer fram till att det här är Esmeralda Gonzales kvarlevor. Mm. På grund av nedbrytningen så går det inte att fastställa en dödsorsak. Man kan då heller inte avgöra om det faktiskt är ett mord eller en olycka eller så. Men polisen menar då att förstås att ingen frivilligt uppenbarligen inkapslar sig själv i ett cementblock. Och de tror inte heller då att det här är någonting man gör om en liksom olycka har skett. Utan de är övertygade om att Christopher Pristipino har mördat Esmeralda Gonzales. Och polisen har ju så här, de har ett vittne som placerar Chris i närheten av den här lådan. De har övervakningsbilder som visar att han köper de här grejerna som han har byggt lådan av. Alltså han har köpt cement och han har hyrt den här liksom U-Halen, han har varit i öknen de här dagarna, de har liksom ett starkt fall liksom. Men problemet är då att han har tagit sin flickväns råd och har då run baby run stuckit till Belize. Mm-hmm. Så han är liksom out of reach för polisen, och han kommer att lyckas hålla sig undan ett tag, men ännu en gång kommer ett telefonsamtal från häktet ställa till det för honom, för Chris kan inte hålla sig borta från sin tjej Lisa, eller vet du vad, nu är hon kanske dömd, det är kanske ett fängelsesamtal, och alltså, de verkar ju, han måste ju vara väldigt, väldigt kär i henne, får man ju faktiskt igenom. För att när hennes typ tid i fängelse börjar närma sig sitt slut, så hör polisen samtal från mellan henne och Chris, där han säger att så här, han typ frågar när hon kommer släppas, och typ de börjar förstå att så här, han kommer, att han ska come back and get her, som man själv säger. Mm-hmm. Så när han landar i Las Vegas för att hämta Lisa och sticka igen, så grips han på flygplatsen. Och där säger polisen att de har hittat Esmeraldas kropp. När de säger det till honom så viker sig benen under honom.
Nej.
I hans mobil hittar polisen någon slags inspelning. Alltså det är oklart om det är ett samtal, om det är en film, eller du vet, jag vet inte riktigt var det här materialet kommer ifrån, men det finns i alla fall inspelat på något sätt när Esmeralda först typ träffar honom och kommer in i hans hem. Det är samma natt som hon då liksom knackat på hos sin granne, och det framgår att en av Chris vänner har hittat Esmeralda på gatan. Hon har frågat om han får sätta sig om hon får sätta sig i hans bil, för hon vill till sitt hus, men istället så har han då lämnat av den här förvirrade halvnakna kvinnan hos Christopher Pristipino och Cassandra Garrett, och det kommer då att bli hennes död liksom. Och hon är så här vid gott mod, låter det som, när hon pratar, alltså hon är bara så här, hej typ, jag heter Esmeralda, alltså du vet, det är liksom det är inget så här, det är en interaktion som blir extremt obehaglig när man vet kontexten, och den är också lite obehaglig för att den låter så himla inte alltså förstår du vad jag menar, typ att det är bara så att de bara så hej normalt, typ, vad gör du typ. Var är bara och också inte på något sätt, det låter som, vet du vad det låter som, det låter som ett typ fylla samtal med någon man har stött på. Alltså du vet, det är verkligen den typen av situation. Och hon var ju inte, alltså, och hon var inte full. Eller så vill jag vara tydlig med. Nej. Men Exakt vad som händer den här kvällen är lite oklart. Christopher Prestipini erkänner sig skyldig, men via en sån där, du vet, Alford plea, vilket ju betyder att man säger så här: jag har inte gjort det här, men jag ser att staten har tillräckligt med bevis för att fälla mig. Liksom, det är någon slags bakväg helt enkelt. Men han säger alltså helt enkelt inte vad det är som har hänt. Den som berättar mest är Cassandra Garrett, och om detta verkligen är exakt vad som hände är ju också extremt oklart. Alltså, för att det ligger väl i hennes intresse att tona ner saker helt enkelt, tänker jag. Hon säger att Esmeralda går in i huset och börjar ganska snart bete sig märkligt, kanske då inte helt otroligt eftersom hon faktiskt är i någon slags typ mer eller mindre psykotiskt tillstånd. Och jag har sett då det här dokumentäravsnittet om det här. Det är från en dokumentärserie som heter Sin City Murders. Och de säger inte det. Men det finns nog typ en chans att det finns en hel del droger i det här huset. Och att det typ knarkas i huset. Och som sagt, han är ju också dömd för att ha kokat meth. Och vid något tillfälle säger Esmeralda, som är liksom upprörd och rädd, att hon ska ringa polisen. Och då blir Christopher våldsam. Det är därför jag tror att det finns droger i huset. Liksom. Han binder henne. Hon är liksom hysterisk, jätterädd såklart. Han typ, hon lugnar ner sig, han släpper loss henne någon liten sväng och då försöker hon attackera honom. Alltså jag tolkar det helt enkelt som att hon kämpar för sitt liv. Alltså hon försöker ta sig därifrån. Då binder han henne igen och hon är super rädd och liksom hysterisk. Och situationen blir bara värre och värre. Och Chris och Cassandra är själva i huset, vad jag förstått som. Och de försöker typ hålla fast henne och tvinga henne att sluta skrika. Men som sagt, hon kämpar för sitt liv. Och Christopher går iväg en liten stund och kommer då tillbaka med en spruta med poolrengöringsmedel i.
Alltså fy.
Som han då injicerar Esmeralda med. Och det verkar som att det finns lite olika, du vet, ingredienser som kan vara i den här typen av rengöringsmedel. Men det är ju som liksom gift i kroppen. Och det kommer då, vad man, eller som sagt, dödsorsaken är ju inte fastställd. Och enligt vissa källor så har hon också strypts. Det är väldigt oklart liksom exakt vad det är som har hänt. Enligt andra källor så är det då den här injektionen som dödar henne. Typ. Och Cassandra erkänner sig skyldig till voluntary manslaughter, alltså något slags då dråp med uppsåt, tänker jag. Hon får 20 år med möjlighet till villkorlig frigivning efter 8 år. Lisa Mort erkänner sig skyldig till medhjälp. Vad jag förstått har hon suttit häktad hela tiden det här har hänt, men hon har ju sagt till honom att fly och varnat honom för polisen och sådär. Hon döms till 2-5 år. Christopher Prestipini får 10-25 år för second degree murder och 5-15 år för kidnappning. Och det är då straff som han ska avtjäna liksom efter varandra. Så han får väl helt enkelt 15-40 år.
Just det.
Så. Och det finns en hel del spekulationer om det här fallet. Inte minst om Esmeralda Gonzalez. Alltså vem hon var och vad hon gjorde och hur det blev så här. Men alltså det som är, hon var liksom en kvinna som hade psykiska problem och som hade, alltså på något sätt bad om hjälp i sitt kvarter. Och hade oturen att hamna i ett, alltså fel jävla hem med fel jävla människor. Hon var en person som typ drömde om att plugga till advokat för att typ hjälpa och skydda människor som behövde det. Och istället så mötte hon de här människorna och dog på det här fruktansvärda sättet. Och även det här att typ, även efter ens död typ behandlas på så fruktansvärt omänskligt sätt liksom.
Det är så hemskt.
Som sagt, jag har sett ett avsnitt av serien Sin City Murders. Det är säsong 1, avsnitt 4. Jag har lyssnat på podden Body Bags, avsnitt om Esmeraldas fall. Jag har läst artiklar på People, Can't Inte Vi Las Vegas, Oxygen och också Law and Crime. Så det var mordet på Esmeralda Gonzalez.
Tack Karin.
Så jävla
fruktansvärt.
Det är så sorgligt. Alltså, det är så sorgligt.
Så sorgligt.
Och hon är verkligen bara så här. Hennes typ Instagram ligger fortfarande uppe. Och det är bara så här en typ ung tjej som
är så hemskt.
Ja. Det var verkligen. Tack snälla.
Tack Karin. Jonathan Luna föddes i New York 1965. Han växte upp under enkla förhållanden i ett sånt miljonprojekt i Bronx, precis i närheten av Yankees hemmastudio.
Stadio.
Stadio. Jag sitter i min hemmastudio. Så han liksom växer upp, enkla förhållanden, men efter grundskolan så valde han då så här, läsa juridik. Han tog först en sån undergraduate och sen så läste han vidare då law på North Carolina University of Law. Och när han var färdig med sin utbildning så flyttade han till DC, alltså Washington DC, där han började liksom arbeta som advokat helt enkelt på en advokatbyrå. Och samma år så gifte han sig med sin tjej, en tjej vid namn Angela Hopkins, och de fick så småningom två barn. Och han verkar liksom ha varit en väldigt duktig jurist helt enkelt. Han gjorde lite av en juridisk karriär och i slutet på 90-talet så fick han ett jobb på det amerikanska justitiedepartementet som assistant attorney. Och det som de gör då enligt Wikipedia är att de helt enkelt företräder USA:s federala regering i civilrättsliga tvister och överklagandemål och i federala brottmål.
Okej.
Under sin tid där så arbetade han som åklagare för liksom massa olika fall av olika karaktärer. Men det verkar vara ett spännande jobb och han verkar ha varit liksom duktig på det. Och livet för familjen Luna Hopkins verkar ha varit ett helt vanligt familjeliv. Fram tills en dag då allting ändrades. En väldigt tidig morgon i början på december 2003 så kom en anställd på Sensenig och Weaver Well Drilling till sin arbetsplats och de ägnade sig då, som man hör av namnet, åt att borra och ta hand om vattenbrunnar. Och när den här personen kom till jobbet den här morgonen så såg hen någonting som liksom såg annorlunda ut. Den här arbetsplatsen låg precis vid typ ett vattendrag, ungefär en timmas bilfärd från Baltimore. Och nere då i det här vattendraget så låg en bil.
Huh.
Och när medarbetaren på Sensenig och Weaver gick närmare den här bilen så såg han att liksom bilfören, nosen på bilen, låg liksom ner i det här vattendraget och lyktorna var fortfarande på.
Mm.
På förardörren och på vänster sida av bilen så var det blod utsmetat och polisen kallades till platsen och under bilens motorhuv hittades så småningom Jonathan Luna. Han låg med ansiktet nedåt i vattnet och var inte längre vid liv. När han togs upp ur vattendraget så upptäcktes det att han hade blod på kroppen. Vid en senare obduktion så visade det sig att Jonathan hade flera knivskador på typ buk, bröst, rygg, nacke. Och han hade också en ganska allvarlig typ skada på huvudet, som att han hade slagit i någonting liksom. I baksätet på Jonathans bil hittades också blodspår. I bilen hittades ett gäng sedlar i olika valörer. Lite oklart vilken summa, det är lite olika i olika källor. Och när Jonathan hittades var han klädd i den kostym han hade haft när han lämnat jobbet. Och runt halsen hade han sin sån ID-bricka, du vet, som man har på kontoret. Det skulle visa sig när Jonathans kropp obducerades att trots att han hade 36 stycken knivhugg i kroppen så var den faktiska dödsorsaken drunkning. Polisen inledde sin utredning och undersökte då såklart Jonathans bil och där hade de ju hittat blodspår i baksätet. Och det var Jonathans blod, men enligt vissa källor så fanns det också blod som var en annan blodtyp än Jonathans där och delar av ett utsmetat fingeravtryck som inte troddes liksom tillhöra Jonathan.
Mm.
De följde den här rutten som han hade kört dit och hittade då övervakningsmaterial från en kamera på en bensinmack där man eventuellt kunde se Jonathan. Det var då väldigt oskarp bild, men de liksom försöker kartlägga helt enkelt hela hans resa. De började på att titta på potentiella misstänkta och möjliga motiv. Och det första de gjorde då var såklart att titta på de fall som han arbetade med just då när han dog. Han höll nämligen på att driva åtal mot några knarklangare och teorin inledningsvis då var att det var de som var åtalade trots att de satt häktade som hade ordnat så att Jonathan skulle mördas. Det visade sig dock att samma dag som han senare dog så hade Jonathan och de åtalade diskuterat och kommit överens om en plea deal som var liksom väldigt fördelaktig för de här knarklangarna.
Mm.
Så de hade liksom ingen anledning till att få honom mördad. Det var snarare liksom tvärtom att så här, han var deras nyckel till att kunna få en mildare dom helt enkelt. Ja. Så att då bara så här, nej men det är inte dem, det kan liksom, det borde inte vara dem, de avskrivs. Man tittade även närmare på andra fall som han hade varit åklagare i, men det ansågs inte finnas någon som varken hade motiv eller som liksom var en trolig misstänkt bland de personerna som stått åtalade i fall som Jonathan drev helt enkelt. Och det fanns mycket konstigt som var konstigt under de här timmarna fram till att Jonathan senare dog. Den dagen hade han då varit på jobbet och arbetat på den här plea-dealen innan han åkte hem vid 6 för att äta middag med sin familj. Efter middagen så åkte han tillbaka till kontoret och var liksom tillbaka strax innan 9.
Oj.
Från kontoret så ringde han 2 samtal som handlade om det här fallet och den här plea-dealen med knarklangarna. Han pratade med typ domaren tror jag som sa att så här, jag kommer faxa liksom de här papprena innan kvällen är slut, bla bla bla, du vet vad allting handlade om det här fallet och att han skulle i slutet av kvällen skicka iväg in allt som behövdes för att pursua eller fullfölja den här liksom plea-dealen. Runt 20:12 lämnade han kontoret och satte sig i sin bil. Och runt en kvart senare åkte han igenom en biltull där han hade, du vet, en sån tulldosa som registrerades. Då han på väg ut ur Baltimore där han då bor. En knapp timma senare igen kör han igenom ännu en biltull med sin tulldosa som registreras och en kvart igen så är ytterligare en tull. Så han liksom är på väg bortåt. Okay. Du vet, han passerar massa tullar. Vid 1 på natten användes hans kort på en bensinmack där det togs ut $200 på det här kortet. Senare kan man följa hans bil på olika motorvägar genom kameror innan hans kort igen användes vid 3:20 på natten på ytterligare en bensinmack där han tankade upp 2 tankar med bensin.
Hur långt bort är han nu? Måste vara jättelångt bort eller?
Alltså distansmässigt är han inte så långt Nej. Bort. Jag kom, den här rutten är...
Den är liksom lite
alltså där han hittar alltså, är egentligen... Bara... Nej, alltså den här, där han hittades är en timma drygt huh. bort från Baltimore. Men han
har kört länge.
Jättelänge. Han kör hela natten. Huh. Fram och tillbaka, upp och ner. Helt konstig rutt liksom. 4:05 på natten åkte Jonathan igenom ytterligare en biltull. Och den här gången användes inte den tulldosa han hade i bilen, utan då liksom betalade han med pengar och fick en sån biljett, alltså du vet, som man kan göra också.
Fysisk biljett.
Mm. Ja. Och den här biljetten hittades senare och på den biljetten fanns det blod som visade sig då tillhöra Jonathan.
Mm.
Och någonstans mellan då 4:05 och 5:30 när han då hittades, så har han alltså kört till platsen där han senare hittades död till, som han död på, som han liksom inte har någon som helst koppling på, som ligger, du vet, när man kollar på Google Maps, den ligger liksom på en liten, liten avkrok. Den här vägen är du vet, det är ingen som man kör inte där. Dit. Nej.
Jävlar vad konstigt.
Det är så konstigt. Och som jag sa då, den här platsen låg en timma från Baltimore. Men Jonathan har alltså varit ute och kört i mer än 4 timmar åtminstone. Till synes helt utan plan. En annan märklig sak var att när Jonathan lämnade sitt kontor så tog han varken med sig sina glasögon eller sin mobiltelefon. Och enligt hans familj och vänner så hade Jonathan så pass dålig syn att han liksom inte kunde köra bil utan sina glasögon. Ytterligare en konstig sak var att den här kniven då, eller han hade blivit huggen då 36 gånger med olika djup. Alltså olika ytligt och sådär. Det var ju inte det som dödade honom. Men han har ändå 36 knivskador. Och den här kniven då, som liksom hade orsakat skadorna på Jonathans kropp, hittades inte först, utan den hittades först 2 månader efter att Jonathan hade dött. Och då hittades bladet och skaftet för sig en bra bit bort från vattendraget där Jonathan hittades. Så den hittas liksom på ett fält typ så här 400 meter upp. Så det är liksom så här konstiga grejer som folk bara säger, vad har han gjort? Vem är det han har varit med? Har han varit själv? Folk fattar ingenting. Även FBI var inkopplade på att försöka ta liksom utredningen vidare. För FBI och de lokala myndigheterna och polisen landade i liksom ganska olika slutsatser när de hade utrett vad som hade hänt Jonathan. FBI menade att Jonathans död var ett självmord, medan de lokala instanserna menade att Jonathan hade blivit mördad. Än idag så är Jonathans fall öppet och man vet alltså inte om det var ett mord eller om det var ett självmord. Men det finns såklart olika teorier då, under respektive huvudspår, som jag tänker att jag ska berätta lite om.
Yeah.
FBIs teori då, att det rörde sig om självmord, baserades på lite olika saker. Kort efter att han hade dött så började det cirkulera rykten om att Jonathan hade varit ute och letat efter utomäktenskapliga relationer på nätet. Det var någon med hans namn som hade varit ute i olika forum och helt enkelt raggat tjejer. En detalj i den här historien var att det är typ för det första inte helt säkert att det är han som har, att det är liksom han som har gjort det. Men det skedde också 6 år innan Jonathan sedan hittades död. Mm-hmm. Det fanns också tecken på att han hade skulder som han besvärdes av. Lite oklart vilken summa det rörde sig om, men någonstans mellan 20 och 30 000 dollar. Det finns däremot ingenting som talar för att det var så att han skämdes för det, om du förstår vad jag menar. Som jag förstått det så var liksom skulderna under kontroll. Hans fru var införstådd i familjens ekonomi. Det var inte någonting som var liksom så här dunkelt kring hans finansiella läge. Och så fanns det då vittnesmål som berättade att Jonathan hade skött sitt jobb dåligt och att hans chef var emot honom och du vet att Jonathan riskerade sitt jobb. Det berättades om att ett fall, Jonathan hade liksom drivit ett åtal mot en bankrånare och att de här pengarna då, mellan 20 och 30 000 dollar som var bytet från rånet, försvann från bevismaterialet. Även om liksom, så man misstänkte då, kan det vara Jonathan som har tagit de här pengarna eller vet han någonting om det helt enkelt? Och oavsett om han hade tagit dem själv eller om han visste någonting om det, så var det liksom hans fel på något vis, om du förstår mig. Och att han då riskerade att bli av med sitt jobb. Och det här knöt de ju ihop då så här, han hade skulder på 20-30 tusen, han stal 20-30 tusen, men det finns tvetydiga källor om sanningshalten kring detta. Att han då riskerade sitt jobb. Hans chef ska ha gått ut och sagt att så här, nej, det var ingenting som liksom var, hans jobb var inte at risk. Och vissa säger att det är så som chefen sa, medan andra säger att chefen gick ut och dementerade de här ryktena endast för att vara schysst mot hans efterlevande familj.
Mm.
Det som talar emot att han skulle ha stulit pengarna var att inga av hans skulder liksom betalades av efter att pengarna försvunnit ur bevismaterialet. Och det som sades då, oavsett om vilken liksom ingång man hade i det här, var att han liksom hade begått självmord då på grund av någon av de här anledningarna. För att han, du vet, mådde så dåligt över det. Eller att han hade haft för avsikt att skada sig själv för att skapa någon liksom sympatier. Att veta att han stageade sin egen kidnappning eller attack och sen så är det någonting att han så istället har träffat. Ja, exakt så. Man vet såklart inte det här, utan allt det här är ju liksom bara teorier.
Mm.
Ja. De lokala myndigheterna var som sagt då av en annan uppfattning. De var helt övertygade om att Jonathan hade blivit mördad. Och även då om de inte hade några tydliga misstänkta eller liksom motiv till varför han skulle blivit det, så menade de att alla omständigheter runt hans dödsfall pekade på att det liksom inte var ett självmord. Det faktum att han då åkte hemifrån utan både mobil och glasögon, trots att han typ inte såg någonting utan dem.
Och sen körde han skitlänge. Jättekonstigt.
Att han tankade 2 tankar bensin, fast han liksom bara då hade en bil, fick folk att tro att han, vet så här, tankade upp en följebils tank.
Ja, just det. Det är ju skitkonstigt, ja.
Det är också någon som har källa som är så här, han var inne och köpte 2 drycker på bensinmacken, vilket då var så här, han hade någon med sig. Men ja. Skadorna som Jonathan hade på sin kropp menade då de som hade obducerat hans kropp att man aldrig hade kunnat åsamka sig själv. De satt på ställen och var av den karaktären. Vissa var väldigt ytliga, men du vet, vissa var så som att så här, bara, det hade man typ aldrig kunnat göra mot sig själv. Liksom.
Alltså många skador med.
Så många, och vissa satt typ i nacken, på ryggen, så att de var så här, han hade liksom inte ens kunnat komma åt där typ. De tyckte då också att det var väldigt märkligt att den här kniven först inte hittades, och sen när den hittades så låg den då långt bort från den plats han faktiskt hittades på. Det var vissa då som menade att han så här hade kunnat ge sig själv de här skadorna uppe på land och lämnat kniven där och sen då tagit tillbaka ner till bilen. Men det hittades liksom inga blodspår på den vägen där han i så fall skulle ha gått eller där uppe där kniven var. Utan det är liksom så här mycket blod från Jonathan i bilen och på honom själv. Men där kniven hittades så fanns det liksom inga andra spår efter Jonathan helt enkelt. Det finns en person som har skrivit en bok om Jonathans mystiska död som heter William Kiesling, som är, och boken heter The Midnight Ride of Jonathan Luna. Och han driver liksom ganska hårt en tes, och den tesen är att det är någon inom FBI som har mördat honom.
Okay.
För de här pengarna som försvann ur bevismaterialet, de enda som hade access till det utöver Jonathan var de FBI-agenterna som drev den här utredningen. Den här William då driver tesen att det måste ha varit liksom de eller någon inom FBI som låtit mörda Jonathan för att han, du vet, är de på spåren? Kommer han avslöja dem? Jonathan, alla som var inkopplade i det här fallet var liksom inplanerade på att göra ett lögndetektortest. Och då menar William Kiesling då att så här, Jonathan skulle göra det, om han inte klarade det så riskerade hans eller de här FBI-personerna att åka fast, bla bla bla.
Alla som skriver böcker kommer alltid fram till att det var it goes all the way to the top. Och absolut, det är en konspiration. Det är kul att, det är kul att beskylla alla författare för det.
Med rätta.
Ja.
Men som jag sa tidigare då, så vet man alltså inte vad som hände med Jonathan. Och utredningen är fortfarande öppen. Och konspirationsteoretiker menar då att den endast hålls öppen för att rapporter och dokument inte ska kunna lämnas ut, för att de då är säkra på att det är någonting som döljs helt enkelt. Man vet inte vad som händer. Det är, liksom, det är inte en ongoing investigation, utan den är bara öppen. Lite snurrigt, men nej, vad
alltså,
tänker du?
Alltså jävlar, vad konstigt. Vad fan pågår?
Är det så konstigt?
Det är så jävla konstigt. Jag får panik.
Ja, jag vet, jag med. Den får sjunka in lite.
Ja, jätteintressant. Okej, finns det något bra? Har du liksom har du sett eller lyssnat på något som är en ytterligare bra introduktion till fallet om man vill?
Ja, dels så har jag läst liksom hela kronologin av kvällen. Där kan man liksom få en lite tydligare på sutori.com. Där finns alla tidpunkter under det här dygnet när han försvinner. Mm. Jag har lyssnat på podden Conspiracy av Crime Junkie, som är väldigt bra, tydlig. Tydligare kanske än vad jag själv kunde vara.
Det tror jag inte.
Och så har jag lyssnat på en podd som heter The Trail Went Cold. Och sen har jag läst en artikel på NBC News som är skriven av Dennis Murphy. Lite olika Wikipedia-sidor. Jag har också liksom följt den här konstiga turen på, under hans sista natt på Google Maps och försökt förstå hur det hänger ihop. Jag har läst en artikel, två artiklar på Lancaster Online också. Av Jill Smart.
Du, jätteintressant. Otroligt märkligt.
Ja.
Och stackars, ja, fy fan vad sjukt.
Stackars hans fru alltså. Och när det börjar komma fram, det som jag tycker känns så hemskt är när folk börjar så här, när det börjar pratas efter att någon har gått bort. Så bara, är det inte nog bara för familjen att utstå? Måste de få höra det att han var dålig på sitt jobb?
Men det måste också, just det här med typ otrohetsspåret, måste också, alltså det finns ett, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det finns ett avsnitt av en av mina gamla favoritpoddar, Terrible Thanks for Asking, som jag inte tror görs längre, men det ligger kvar, där det är, där, som ju är bara väldigt välberättade, liksom personliga berättelser om människor som har varit med om skit, typ. Vad händer om man svarar ärligt på frågan hur mår du? Och så är svaret då terrible, thanks for asking. Då är det alltså en historia om en kvinna vars man dör i en bilolycka, och det är ju fruktansvärt. Och sen får hon reda på i efterhand att han hade en affär, typ. Och den dubbelheten i de känslorna, typ, att det är alltså det är svårare i att navigera att vara arg på någon man sörjer, typ. Ja. Måste vara väldigt liksom komplext känslomässigt.
Ja, verkligen.
Oh, du, tack så jättemycket.
Tack Karin. Vi hörs alla nästa vecka. Då finns det som sagt ett extra fall i
på Patreon
och vi kommer spela in tillsammans, ja. Eller det gör vi ju alltid, men liksom i samma rum.
Ja, det ska bli så himla mysigt. Det kommer bli toppen.
Det ska bli väldigt mysigt.
Vi hörs igen nästa vecka.
Until then, bye.
Hej då.
Hej.
En del av